Välkommen till Virkpodden, en podd där jag träffar virkare, gerillaslöjdare och textilkonstnärer som har virkningen gemensam. På så vis vill jag synliggöra den här fantastiska tekniken och visa på dess bredd och potential. I det här avsnittet träffar jag Aida Lund, virkaren som virkar verklighetstrogna dockor av sina idoler. Hon berättar bland annat om varför det blev just dockor och hur hon med sytråd och virknål lyckas skapa liv i dockorna. Är du nyfiken på Aidas virkning? Hittar du henne på Instagram-kontot Aidas Dolls. Jag som driver Virkpodden heter Maria Well och är virkare, gerillaslöjdare och textilkonstnär under namnet Virka dygnet runt. Jag är också nyfiken på vem du är. Dela därför gärna en bild på vad du gör när du lyssnar på Virkpodden under hashtag Virkpodden så kan vi ses där. Varmt välkommen! Nu är det dags att prata virkning. Hejsan Aida och välkommen till Virkpodden.
Hej!
Hej! Jättekul att ha dig här och prata virkning tillsammans med dig.
Detsamma. Jag måste säga att jag känner mig väldigt utvald. Så att det känns verkligen ärofyllt.
Ja, tack! Kul att höra. Skulle du vilja börja med att presentera dig själv och din virkning lite grann för de som lyssnar?
Ja, jag heter Aida Lund. Jag är gift och har två barn. Och min virkning, jag virkar verklighetsnära eller verklighetstrogna dockor av mina idoler i sytråd. Jag har inget sammanfattat ord för det, så att så är det.
Ja, men jättespännande. Jag har ju följt dig ett tag i sociala medier och sett dina dockor och tycker att de är fantastiska. Och verkligen verklighetstrogna. Jag är imponerad av ditt arbete.
Tack.
Och det är därför vi sitter här nu också, för att jag vill höra mer om det arbetet. Men vill du liksom berätta, varför är det dockor som du virkar?
Alltså, jag hade inte riktigt tänkt att göra dockor. Det var ingenting som jag planerade eller tänkte medvetet kring. Jag har liksom ingen så här dockintresse från barndomen eller någonting sånt. Men det började liksom långt tidigare från min barndom. Att jag tror att min första docka var en maskott i syslöjden. Men när jag började nu på senare år så var det när jag fick mitt första barn. Och jag fick en förlossningsdepression då. Så kände jag att jag behövde sysselsätta mig med någonting, att liksom skingra tankarna. Och då började jag pyssla och göra små ringar. Och att jag märkte att det blev lite meditativt att göra det. Så jag anmälde mig sen till en silversmideskurs som jag tyckte blev jättejobbig. Det funkade inte med småbarnslivet. Det var mycket koordinerande hemma och tider och ta sig någonstans. Och det var en lång väntan på läraren. Jag blev rädd för maskinerna. Och sen kände jag att nej, jag måste göra någonting som är lättillgängligt. Mm. Att det måste vara någonting snabbt så fort lusten faller på. Och då mindes jag att jag vill göra någonting hemma. Det måste vara någonting hemma. Så. Och sen så var jag hemma hos en kompis. Och där hade hon en korg med garn och en virknål. Och sen så var det en bok, Amigurumis, var nytt då. Mm. För 15-16 år sedan. Och sen var hon ute med hunden och jag var hemma själv, tror jag. Eller hos henne. Och sen så tog jag bara upp det där. Jag kan väl virka. Och så tittade jag i den där boken och det var en morot. Jag bara, men det här verkade ju vara jätteenkel instruktion. Det var väldigt pedagogiskt lagt. Och sen så, under tiden hon var ute med hunden, så virkade jag den där moroten. Och kände att det var, tog mig direkt tillbaka till syslöjden. Mm. På mellanstadiet. Mm. Och det var så enkelt. Alltså, för när jag började virka i mellanstadiet, då minns jag att jag snappade upp. Jag var väldigt snabb på att lära mig. Jag tror att min syslöjdslärare, det tog 10 minuter. så hade jag fattat hela konceptet.
Mm.
Jag fattade på en gång att öka maskor, minska maskor och halvstolpe och helstolpe och allt vad det där heter. Så att jag kunde utan att titta på mönster göra en hel maskot. Och det direkt kom tillbaka, det var som att cykla. Alltså har man inte cyklat på jättelänge. Så när hon kom tillbaka, jag bara, titta, jag har gjort en morot. Som hennes dotter döpte till Morris. Och sen efter det så köpte jag en amigurumi-bok. Och började virka nallar till mitt barn. Och sen så har det bara fortsatt. Jag gjorde bollar och mycket enkla grejer liksom ur den där boken. Men sen tröttnade jag på amigurumis. Jag ville göra någonting annat. Och det liksom utvecklades samtidigt som jag gjorde de här. Så tänkte jag, men nu när jag kan det här så kanske jag kan liksom elaborera. Det började komma upp egna idéer om vad jag kunde göra. Och då gick jag in på Etsy. Mm. Den här handmade stuff. Då hittade jag ett mönster på Frida Kahlo.
Mm.
Och det var också väldigt enkelt. Och för hon, det är så väldigt tacksamt att göra Frida Kahlo. För att hon själv som konstnär, alltså det, hon har ju mycket attribut. Hennes ögonbryn, hennes hår och alla de här blommorna i håret. Och så. Så att jag började göra grundmönstret. Men ganska snabbt så släppte jag det. Och började själv liksom göra henne på mitt eget sätt.
Mm. Vad var det som gjorde det, tror du?
Att jag gjorde henne på mitt eget sätt.
Precis.
Det för att jag vill göra mitt eget uttryck.
Mm.
Jag kan bli ganska, när jag kan någonting, när jag liksom så här, ja, men nu fattar jag grunderna. Mm. Då vill jag bara släppa det och sen så vill jag göra ett eget uttryck. Så tänkte jag, men jag kanske kan göra lite tatueringar på henne. Och sen så broderade jag lite blommor och lite så. Och jag tyckte den blev jättefin. Och sen tänkte jag, men jag kör vidare på Frida Kahlo-temat. Och då i processen så började det komma upp bilder i mitt huvud. Alltså det var lite grann så här, så kommer du ihåg när man gick i skolan på 90-talet, 80-90-talet. Som är diabilder.
Mm.
När man
ja.
Tryckte på en knapp och ja, sen så kom det en ny bild. Och det var precis så det var i mitt huvud. Det kom upp en bild med färger. Och sen var det någonting som var, okej, Aida, det här. Där ska du göra.
Mm.
Och jag blev väldigt underkastad i det. Så att, jag ifrågasatte aldrig bilderna jag fick upp i huvudet. Och då blev det mycket mer detaljerat. Det blev lite mindre. Och under hela processen så tänkte jag mycket på Frida Kahlo. Alltså jag vet inte så mycket om henne, men jag tänkte, hur ser det ut i hennes bodega? Och hur kan en mexikansk kvinna, och mycket blommor och allt kring henne som jag har sett. Och då blev det en väldigt, det var färger, jag älskade färgerna.
Mm.
Blommorna och så. Och det blev en egen variant av Frida Kahlo. Jag tror jag gjorde 3-4 stycken. Och sen så blev min chef väldigt förtjust i en av dockorna. Så hon köpte en av dockorna faktiskt.
Mm, kul.
Så ja, det blev några andra dockor. Och, som blev, ja, men de hade ett eget uttryck. Det var detaljerna och det var, ögonen var speciella liksom, som jag gjorde på dem. Och då var det en kollega till mig, en lärare, jag jobbar på en konsthögskola, som blev, ja, hon blev verkligen, fick upp ögonen för en av dockorna. Och då sa hon, skulle du kunna virka en docka av mig?
Mm. Spännande utmaning.
Ja, först blev jag lite rädd.
Ja, förstår jag.
Men samtidigt så blev jag väldigt smickrad över att, oj, här, hon är textilkonstnär.
Mm.
Hon
vet vad hon pratar om.
Hon vet vad hon pratar om och hon ser någonting ja. I mitt hantverk. Så det blev ju en enorm bekräftelse.
Ja, det förstår jag.
Och jag tänkte på en gång, alltså inte på en gång men ganska snabbt kände jag att men det här är en utmaning.
Mm.
För att jag ville hela tiden, när jag håller på med dockorna så kommer det nya idéer. Och, för jag kan bli ganska liksom, jag blir mätt ganska snabbt.
Mm. Du vill lära dig någonting nytt eller utmana dig.
Jag vill utmana mig själv. Och då, ja, då satt jag och virkade henne. Alltså det, och det var inte exakt, det var inte verklighetstrogna dockor så. Men jag tänkte mycket på henne under hela tiden, hennes ögon. Jag tyckte hennes ögon var markanta som stack ut och hennes hår och så. Så att jag fokuserade mycket på det. Ja, men till slut när jag tittade på dockan så kände jag att jag tror att jag fångat liksom lite hennes, så som jag känner henne och lite hennes personlighet och så. Och då kände jag att det blev personligt för mig. Mm. Att dockorna, jag fick en personlig anknytning. Att det, jag kom upp mer och mer, vem jag är. Och att jag hade en talang för detaljer. Mm. Och att jag kände, men gud, jag kan ju verkligen fånga upp liksom den personen som jag virkar. Mm. Och hon blev ju jättenöjd och sa, oj, det här är den finaste present jag någonsin har fått. Mm. Och sen när jag la upp den på Instagram, då var det, ja, då fick jag väldigt fina kommentarer och folk som sa väldigt fina saker och oj, det liknar verkligen henne. Mm. Sen brakade loss i mitt huvud helt enkelt. Jag kände, herregud, det finns verkligen inga, jag skulle kunna virka vad som helst.
Ja, vilken härlig känsla då.
Ja, eller? Det var verkligen.
Var det skrämmande och överväldigande eller var det bara en härlig?
Nej, ja, alltså det var lite jobbigt efter ett tag för att det kom så otroligt många idéer. Mm. Så att jag blev lite stressad av det. Mm. Det var verkligen som en explosion. Jag bara, ja, men jag kan virka en kamera. Jag virkar en kamera. Eller jag... ja, sådana saker kom upp. Fast jag gillade ändå att göra dockan. Mm. Så att jag ville liksom, jag gillade det här, den personliga anknytningen. Den känslan som jag fick, den personliga. Och då ville jag verkligen fortsätta med det.
Och göra virka dockor?
Ja, virka dockor. Mm. Men att det skulle vara en docka som jag kände hade gjort ett avtryck hos mig. Mm. Visst, jag skulle kunna liksom virka vilken docka som helst egentligen. Så tänkte jag ganska länge på det. Och så nästa docka blev Bea Senfelt. Hon, konstnären, som gör papperskläder. Ja. Och hur i brist på ett annat uttryck.
Ja. Ja, men så papperskonstnär, jag vet inte vad hon har.
Eller ja.
Jag vet inte vad det är för
kläder. Ja. Ja.
Men hur var det att du valde, hur blev det Bea Senfelt?
Ja, nej, men jag såg en affisch på jobbet. Det var en bild på Lale. Mm. Och hon hade på sig en utav hennes kreationer. Mm. Och jag hade virkat så många dockor så jag tänkte, ja, men det skulle vara kul att göra någonting annat kreativt. Mm. Och då tänkte jag, men jag skulle vilja göra någonting liknande som Bea. Så att, eller jag skulle kanske göra exakt vad hon har gjort fast i miniatyr av papper. Och då gjorde jag det. Jag gjorde en av hennes kreationer, väldigt liten. Mm. Jag bara, oj, det här blev ganska bra. Så gjorde jag en till av hennes kreationer. Mm. Men sen tänkte jag, men jag måste ju göra henne. Alltså jag måste ju lägga till henne i det här. Mm. Och då tänkte jag också att vad är det som sticker ut hos henne? Och då var det ju hennes hår som jag tänkte mycket på. Att hennes hår är ju fantastiskt. Ja. Så min idé började från håret. Mm. Så jag tänkte liksom inte mycket så här på ansiktet eller så. Men så gjorde jag henne och som jag blev. Ja, men där var det också att jag kände att jag kunde fånga henne. Jag har ju aldrig träffat henne eller jag har ju sett henne liksom så. Och jag höll på med det där håret så himla länge. I två månader tror jag att jag höll på med håret tills jag äntligen kände att jag fick till det. Sen blev det där bara mer och mer. Att jag började fantisera om hennes, ja, men hur kan det se ut i hennes studio till exempel. Så då började jag googla på hemma hos Bea Senfelt. Hur ser det ut hemma hos henne? Alltså det gick bara, det blev så mycket kring personen. Och då tänkte, nej, men jag vill bygga hennes ateljé. Så att jag har den sidan också. Att det inte bara är virkningen utan att jag gör små miniatyrer. Och jag köper en massa saker från Tradera och så vidare. Ja, så då blev det liksom som ett tittskåp.
Mm.
Och det var ganska skönt för att när jag blev lite frustrerad på att göra håret så kände jag att jag måste ta en paus.
Mm.
Men sen blev jag ganska ledsen över att inte få skapa, att inte få hålla på med dockan. Mm. Men sen tänkte jag att jag skulle kunna göra någonting i anknytning som har med dockan att göra, som har med virkningen att göra. Så det är därför det blev den här lilla studion av miniatyrer som jag gjorde. Och sen efter det så kunde jag gå tillbaka till virkningen. Mm. Så höll det på. Så la jag ut den på Instagram igen. För jag tyckte att det var väldigt kul att få... Det var kul att visa.
Ja.
Det var kul att få dela vad man har gjort för någonting. Och sen hade hon sett den.
Jag ber.
Vad roligt. Och det var... Ja... Hon gillade dem jättemycket och massa hjärtemojis och allting. Så det blev, jaha, hon gillade den också. och jag fick, ja, men jag fick så här sms av några kompisar och ja, jag blev väldigt glad.
Ja. Ja. Men jag förstår att du får, eller fick en sån respons på den, för det är en väldigt fin, ja, men dockan i sig, men också just det, att du, hela miljön skapar ju liksom en stämning och förstärker ju också personligheten i dockan.
Ja.
Att det blir liksom som att det lyfts fram ännu mer. Så, ja, jag förstår att du fick mycket fin respons.
Mm. Den yttre bekräftelsen, jag är otroligt tacksam för den. Mm. Men den kan också vara ganska flyktig och stanna av efter ett tag.
Ja, absolut.
Så jag kände att ja, nej, men jag vill, det viktigaste är vad jag själv tycker. Liksom. Mm. Men jag är jättekul att dela. Jättekul att vara på sociala medier och få feedback och se andra stockor.
Ja, men är det också inte att det blir som en kontrast? För jag tänker att så här, när man sitter och virkar, liksom, kanske man sitter hemma själv.
Mm.
Och att det då också blir det här sociala utbytet, att det kommer liksom genom till exempel sociala medier. Jag tänker att det är många som skapar, som delar sina verk där.
Ja, och jag visste faktiskt inte att det var ett sånt stort community på Instagram och på Facebook.
Mm.
Att hela världen. Ja. Så det var verkligen så här. Ja, jag visste faktiskt inte att det var så enormt intresse kring virkning. Men jag förstod också, efter att jag gjorde Bea, så förstod jag att jag hade hittat någonting unikt. Alltså det finns ju dockor av massa olika, i brist på bättre uttryck, kändisar. ja, men, och så. Men inte det som jag gjorde. Och jag tror att jag gjorde också en docka som inte fanns.
Mm.
Men sen efter Bea så var det också så där att jag kände att nej, men nu har jag gjort, nu vill inte jag göra fler vita människor. Om jag ska uttrycka det så.
Ja, ja.
Jag ville utveckla det där och men fortfarande någon som jag kände personligt som har gjort ett intryck hos mig. Så jag tänkte jättemycket på när jag var 16. Alltså när jag gick tillbaka till tonåren. Och jag var så, de här musikartisterna, jag hade många idoler. Jag var så besatt av mina idoler. Och den första var ju Michael Jackson. Alltså, ja, det var inte riktigt klokt hur besatt jag var. Och Janet Jackson, Whitney Houston. Den världen öppnade sig när MTV kom.
Okay.
Ja, det var ju, då öppnade det upp verkligen en värld för mig som jag inte hade sett förut. Men det fanns så många dockor av dem redan.
Mm.
Och jag ville jag vill göra någon som det inte finns en docka av, som är personligt. Och jag tänkte, jag vill göra någon cool.
Mm.
Det var det första som dök upp. Men jag vill göra någon cool. Jag tänkte på många hiphopartister. Nuvarande hiphopartister. Men nej. Och så en dag när jag satt i bilen. Så bara. Nanny Cherry. Även om jag liksom inte var besatt av henne. På samma sätt som Michael och Janet och Whitney och dem. Så vet jag att hon gjorde ett sånt. Jag var så. Alltså när MTV kom och Buffalo Stance. Jag visste inte om att hon var från Sverige. Jag trodde att det var en brittisk hiphopartist. Mm. Och sen när jag fick veta att hon var svensk. eller delvis svensk, så blev det bara förstärkte mig. Och jag ville bli hon, hon var så cool, hon var banbrytande. Jag tror inte att det fanns någon som hon på den tiden som kvinna. Och jag såg henne, hon var gravid och uppträdde på scen. Hon var gravid och sen så hade hon en video där hennes barn var med. Alltså det var så mycket, jag kände att hon gjorde någonting nytt.
Mm.
Så det var länge så där som jag tänkte på den där Cherry, att fan vad cool hon är, shit liksom, vilken kvinna. Och en ikon, tänkte jag.
Ja, såklart.
Och då när jag googlade, bara, tänk om det, ja, men det kanske finns en docka av henne som jag kan titta på. Men det fanns inte, det fanns ingenting av henne. Och då var det bara, men jag sätter igång. Och det, jag har ju sytt henne, eller jag har ju virkat henne i sytråd.
Mm.
Och det var verkligen inte tanken.
Nej, för det var, du började inte virka med sytråd. Nej. Du har liksom börjat, dina tidigare rockare virkade i garn.
Ja.
Ja. Men vad var det som gjorde att det blev sytråd? För det känns ändå som en stor utmaning.
Ja, det var det. Och jag hade inte en tanke på att göra det. Och jag hade sett mikrovirkare och tänkte, vilka tokiga människor. Jag kommer aldrig någonsin hålla på med det. Det är för mycket. Men för mig var det viktigt att representera hennes hudfärg.
Mm.
Jag ville inte att det skulle vara vilken brun färg som helst. Och jag kunde inte hitta, jag letade jättelänge. Jag var runt i alla garnaffärer i Stockholm. Letade på Tradera, kontaktade någon kvinna i Turkiet. För där är virkningen väldigt utbredd.
Mm.
Så det var frustrerande och de garn jag hittade, jag kanske hittade en nyans, men då var den för luddig och den var för tjock och sådär. Men sen så var jag inne i en tygaffär på Söder och där såg jag en, ja men det finns en nära ställ med, jag tror det är Gutermans sytrådar och det fanns 10 nyanser av brunt, inte 4, 10. Och där såg jag exakt den nyansen jag ville ha.
Mm.
Men när jag tittade på den, jag var med, fan, det är ju sytråd. Nej, men det är, nej. Ja, det var ju trist. Det här går ju liksom inte. Men jag kunde ändå inte släppa det. Det var som att, det här kanske låter lite flummigt, men det var som att tråden talade till mig och sa, du har inget val, Aida, det är mig du ska birka med.
Ja.
Och jag bara, nej. Så jag gick fram och tillbaka till den där butiken i, jag tror det var under 2 veckors tid. Jag hade jättemycket ångest, för jag ville inte. Men jag kunde inte släppa idén, precis som när diabilden dök upp i mitt huvud. Ja, du har inget val, Aida, du måste göra det här. Och sen så tänkte jag, ja men jag köper väl några trådar. Och sen så gick jag till en vinbar runt hörnet. Drack ett glas vin, tittade på de här trådarna.
Mm-hmm.
Och då bara, ja men okej då. Jag får väl göra det här då.
Ja men det känns ändå som att det fanns, eftersom du ändå kom tillbaka eller liksom inte kunde släppa det, så känns det ändå som att du på något sätt hade bestämt det också.
Ja. Men det var en kamp inom mig. Det var också sådär, kan jag göra det? Hur ska jag göra det här? Men då använde jag dubbla sytrådar faktiskt. Och då märkte jag, ja men då det blir lite grann, det blir lite tjockare. Och då använde jag mellan 0,5 mm och 0,75.
På virknålen?
På virknålen, ja. Så när jag satte igång så märkte jag, ja men det här kan nog funka. Så körde jag på liksom.
Mm. Och kändes det som att det liksom var enklare än du hade föreställt dig? Eller var det, jag tänker ändå att du hade föreställt det kanske något slags motstånd eller att det skulle vara väldigt svårt. Hur var det att virka med sytråden?
Alltså att virka med sytråden var inte så svårt, kände jag faktiskt. Eftersom det var dubbla sytrådar. Så ja, men jag kände att jag fixade det med 0,75 och sen så gick jag ner till 0,5. Alltså det som var ju svårt var ju, för i det där så började det komma att men jag vill göra det här ordet cool, liksom. Det var det som var ledtråden i det hela, eller den röda tråden. Och då bara blev det så att ja, men jag måste göra henne liksom verklighetstroget, för att med de andra dockorna så är de mycket enklare former. Det är ett runt huvud och det är ganska rak kropp och det tog 3 dagar att göra kroppen. Men, Och då var det också sådär att det här måste bli verklighetstroget. Och jag tittade jättemycket. Jag har aldrig tittat på Buffalo Stance så mycket. och det var som att det bara också någonting som talade till mig att gör det här nu.
Mm.
Testa dig fram. Se vad det blir för någonting.
Mm.
Och sen så lyckades, eller så här, när jag gjorde foten och jag lyckades göra vaderna och så kom ett litet knä. Jaha, nej, men det här såg ju ganska bra ut. Och så då liksom så här bara fortsatte jag upp då, men det var ett enormt repande.
Ja, du liksom testade fram.
Jag testade mig fram jättemycket. Ja. Och jag visste ju ingenting om hur man gjorde liksom de här verklighetstrogna dockorna. Det fanns en del på Etsy.
Mm.
Så jag tog lite mönster där och okej, de gjorde så där med knät. Men när man gör med sytråd, då är det ju så många fler maskor än om man skulle ta ett tjockare garn. Så även om jag förstod den grundläggande mönstret så var jag ändå tvungen att testa mig fram hela tiden själv. För dockorna är inte stora, de är 17 cm långa.
Mm.
Jag hade en enorm utmaning med brösten. Och rumpan var också väldigt svår.
Ja.
Jag vet inte varför, jag förstod inte hur man skulle få till brösten. För att i de mönster som jag hittade så hade man bara virkat små runda cirklar och så hade man sytt fast dem. Och då såg man att de var fastsydda.
Mm.
Men jag ville inte att det skulle vara så. Jag ville att det skulle vara som en jämnt.
Liksom. En jämn kropp. Liksom,
ja, men en jämn kropp, att man inte skulle se att någonting var sytt. Och då satt jag var på Gotland den vintern. Och satt i 2 veckor och fattade inte hur man skulle... Ja, men till slut så gick det ju då. Så det var svårt. Fingrarna var... jag kan inte ens förklara.
Men jag blir också så här, för att, som sagt, jag blir så nyfiken. För du måste ju ha ett enormt tålamod. Jag tänker liksom att lägga 2 veckor på att liksom lösa hur du ska virka bröst.
Mm.
Så att det blir liksom verklighetstroget.
Mm.
Och det är ju ändå en detalj som kanske inte syns så mycket sen, eftersom Nej. Du också klär dina dockor.
Mm.
Och jag tänker också så här, fingrar i sytråd.
Mm.
Det tänker jag också kräver sin tid.
Mm.
Liksom så här, vad är det som gör att du liksom inte slänger virkningen i ett hörn och bara skiter i det, utan verkligen, verkligen fortsätter? Alltså det är ju väldigt spännande, tycker jag. Att du verkligen har en idé och ger det inte förrän du har kommit på hur du ska läsa det.
Mm.
Vad tänker du är som gör att du har den liksom drivkraften?
Alltså jag har inte tålamod med så himla mycket annat i livet. Men jag hamnar i ett meditativt tillstånd.
Mm.
Mitt huvud bara rensas. Så att jag känner inte att det är egentligen... Jag känner inte att det är så svårt att ha tålamod med det. För jag tycker att det är så himla roligt.
Mm.
Det är ett problemlösande. Fast det är ett problemlösning på någonting som jag tycker är jätteroligt.
Mm.
Och då stör det inte mig så mycket att göra om och om och om och om igen. Och så är det ju inte liksom i det verkliga livet. Problemlösning på jobbet, det är många andra inblandade. Och det, här sitter jag och bestämmer själv.
Mm.
Och blir jag inte... att jag fungerar som så att... Jag vet när jag är nöjd med någonting. Jag får en rysning i kroppen.
Mm.
Jag får en fysisk upplevelse. Och då kan jag liksom, nej men eftersom det är så roligt så spelar det ingen roll för mig att jag sitter och testar på ett finger, alltså göra finger och hand 50 gånger tror jag att jag har börjat om på en hand. Men jag störs faktiskt inte utav det.
Nej.
Och det är väl också, min person, jag känner mig väldigt, alltså mitt virkande känns väldigt ärligt på så sätt att det är jag. Jag har tålamod.
Mm.
Jag är envis. Jag tycker om detaljer.
Mm.
Och det kommer fram i det här.
Mm.
Att göra om. Men också att när jag gör om och om igen. Då jag lär mig någonting. Och det är problemlösning på hög nivå.
Mm.
Som utmanar mig. Ja, det är ett utmanande.
Mm. Och jag kan också känna igen med det här som du säger. Att man också lär sig. Jag tänker också så att. Min lärningsprocess inom virkningen har också varit att jag har testat, repat upp, gjort om, haft en idé. Så att det är också, Ja, jag tänker att man lär sig jättemycket på det också. Mm. Att inte se en upprepning som ett misslyckande, utan ett sätt att lära sig ännu lite mer om sin virkning istället.
Ja, och jag tänker att nu vet inte jag någonting om virkhistoria eller konsthantverkshistoria. Men när jag sitter och virkar så tänker jag, ja, men det kanske var så här det började. Att det var någon som satt med en krok och gjorde och gjorde och gjorde om och gjorde och gjorde. Att det, ja. Jag tänker att det är nog så det är.
Ja, och jag tänker det är väl så tekniker utvecklas också.
Ja.
Det är ju så du har funnit ett sätt att göra dina dockor på också.
Mm. Mm. Om jag ska berätta vidare om Nene Cherry.
Mm.
Det var, alltså när jag kom till, när jag kände mig nöjd med kroppen, så var ju nästa steg ansiktet.
Mm. Och, för det syns ju också. Eller liksom blir mer synligt.
Ja, näsan, ansiktsformen, ögonen och oh, herregud, jag printade ut 50 bilder på henne. Och det tog jättelång tid. Jag behöver ju göra mönster, egna mönster. Eftersom jag gör två av varje. Liksom, två ben, två armar. Så därför måste jag göra mönster. För jag kommer inte komma ihåg. Och ansiktet var också så att jag behövde göra ett mönster. Näsan var verkligen en utmaning. Jag tittade mycket på hennes profil. Och, ja, jag vill inte göra något stereotypt. Utan även om det inte blir exakt. Så ja, jag måste få liksom fram känslan.
Mm.
Och när jag gjorde ögonen och munnen så kände jag. Ah, nu kommer den där rysningen. Och när jag såg att näsan blev. Ja, men den blev representabel. Representerade Nene. Jag vet inte vad hon tycker, men. Ja, det var mycket så där att jag kände respekt för Nene. Jag tänkte, vad skulle hon tycka? En grej som jag tyckte var lite rolig, det var att när jag skulle göra skorna. Så jag tänkte på den tiden, ja men 89-90, vad var det som var inne då när det gäller skor? Och då tänkte jag, ja men det var Dr. Martens och sen så var det High Top Sneakers Adidas. Men jag kunde inte hitta någon bild på vilka skor hon hade. Så till slut så tänkte jag. Fan, jag slänger ut frågan på Facebook. Om det är någon som känner henne.
Mm.
Och då skrev jag. Om det är någon som känner Nene Cherry. Kan ni fråga vilka skor hon vill ha? Vill hon ha High Top Sneakers, Adidas. Eller vill hon ha Dr. Martens?
Fick du svar?
Ja, jag fick svar. Det var någon som taggade henne och på något sätt kom det fram till henne och så fick jag svar.
Ja, från
Nene Cherry.
Gud vad roligt.
Och då skrev hon, hi darling. Och hon kallade mig för darling. definitely high top sneakers. Vad skrev hon för någonting? That was definitely that era. Och jag fastnade på att hon kallade mig för darling.
Ja.
Ja, men då blev det ett par Adidas high sneakers.
Mm.
Och sen håret var också väldigt viktigt. Mm. Jag ville inte att det skulle vara stereotypt afroamerikanskt hår på något sätt. Tittade mycket på storleken på lockarna. Och, ja, lockade håret med en teknik. Så det var väl ungefär kanske mellan 3-6 hårstrån i taget. Så att det blev ju, jag vet inte, 200-300. För jag virade runt dem på ett ståltråd. La dem i hett vatten 20 minuter. Lät dem torka 200-300 sådana. Så det bara det tog. Jag tror 120 timmar. Och sen sy fast dem.
Ja, är jag så imponerad.
Tack.
Jag är verkligen. Vad är det som gör? För jag tänker att ja, men man kan virka en docka och man kan tänka att man ska virka en Cherry och så gör man det på ett sätt.
Mm.
Men som sagt, du har ju verkligen det här person. Man ser ju och känner ju personen i dina dockor. Alltså det är ju någonting. Alltså när man ser din virkade Nene Cherry så känns hon ju också väldigt levande.
Mm.
Jag tänker dels, ja men du har ju också, precis som med Bia så har du ju byggt upp en värld kring henne, Sherry. Där hon står på scenen. Och. Mm. Men alltså, så här, dockan i sig är ju också väldigt levande. Alltså, vad är det, jag tänker också, du måste ju se personer på ett sätt. Alltså, jag tänker så här, drag, också så här, känna någon så här känsla. Liksom, jag vet inte, människors aura eller personlighet. Liksom, både i det som lyser ut från en person, men också i liksom, specifika detaljer.
Mm.
Eller hur tänker du själv kring det? Eller vad är det som gör att dina dockor blir så levande?
Ja, jag behöver gå tillbaka lite i början av samtalet. Att jag blir ju besatt. Jag har det i mig. Jag kan inte förklara varför jag blir så besatt av de här artisterna. Jag kan egentligen gå till... Alltså det jag hela tiden kommer fram till när jag jobbar med de här dockorna. Det som jag hela tiden kommer tillbaka, det är till mig själv som tonåring. Jag ritade, alltså, och då fanns ju liksom inte sociala medier. Man hade de här tidningarna, okej. Okay. Man hade liksom ingen insyn i deras liv på samma sätt som nu. Så att när jag hade de här tidningarna, och det var MTV, så började jag fantisera om de här människorna. Alltså det var också, jag kom från Västerås, från en förort, det var liksom på något sätt en längtan till ett annat liv än det jag hade. Att jag blev, herregud, tänk att få hålla på med sin konst. Tänk att få göra det som de gör. Och jag blev väldigt inspirerad. Kanske lite avundsjuk också. på att de fick leva det livet. Eller att de liksom... Så att det blev liksom att jag tänker mycket på dem, hur de lever sina liv, och att jag skulle också vilja ha det sådär. Då, jag tänker inte så nu längre. Men att jag kanske inte hade det stödet från familjen att liksom, alltså leva det liv som jag ville leva. Av olika förklarliga orsaker. Men, och jag minns att jag ritade, jag kunde teckna. Och då i tecknandet tänkte jag också mycket på Michael Jackson liksom, och hans liv, och jag tänkte mycket på personen, och jag levde mig in i liksom att jag kunde kanske sitta med en Cherry och kunde vara med henne, vara i hennes crew liksom, och sådär. Så att i den där fantasin så blir det väldigt verkligt för mig. Det är nu. Jag tror inte jag skulle kunna ha det tålamodet som jag har nu när jag var 16. Och nu kan jag liksom det på något sätt leva ut den fantasin, inte tillsammans med dem, men med dockan. Att det fortfarande är den här i fantasin. Nu har jag liksom en distans till fantasin och vet att det är en fantasi. Men det känns så väldigt lekfullt att få fritt tänka att jag är med Nanny Cherry.
Det var så, får du också kontakt?
Jag får kontakt med henne.
Jag vill också säga att du får ett svar också.
Ja, kring hennes svar. Alltså, jag pratar med henne.
Ja.
Så att, och det blir också så här att jag skäms inte längre för att berätta om de här fantasierna. Och jag tror att det kommer fram i dockorna. Att jag pratar med henne när jag sitter och virkar. Och, vad skulle hon tycka om det här? Jag tänker mycket på vad just hon skulle tycka om det här. Men så jag tror att det där levande... Att jag känner att jag har nog en talang för det där. Att det är därför jag kan sitta så länge. Och när jag får den där rysningen, känslan. Wow. För att jag vill också att när jag gör en docka. Så vill jag själv känna att det ska vara någonting hållbart. Att jag om några år fortfarande kan titta på dockan. Och shit. Och jag kan ibland ha Nanny Cherry framför mig. För jag tycker att jag lyckades... bra med ögonen. De liksom tittar på mig och men de är liksom lite vassa så där. Jag bara, oj, tjena. Lite så. Ja.
Men det tänker jag också säga, ja, men det är ju alltid en härlig känsla när man också känner att man har fått till det där som man faktiskt vill. Och det man har, jag tänker att du har en ganska tydlig bild framför dig som du pratar om vad det ska bli. Och att det liksom på något sätt flyttar sig från tanken och blir fysisk. Och jag tänker också att du måste ju lägga ner jättemycket arbetstid på de här. att det då också är viktigt att känna att det blir någonting som du tycker om.
Alltså Nene Cherry tog, nu skrev inte jag ner, men det är över ett år. Jag blev klar i december, började december 2019 och blev klar, jag tror att det var december förra året. Ja, men omkring 1200 timmar. Mm. Vad jag uppskattar. Det är, alltså det var ju liksom 8 timmar varje dag, men helger och sen var det pandemi, så då kunde jag också sitta mycket. Och det är mönstret och det eviga repandet som tog mycket. Så att jag tror att om jag hade ett färdigt mönster så skulle det absolut inte ta 1200 timmar. Kanske 500 timmar. Men det, ja, det är väldigt mycket arbetstid. När jag tittar på mitt, jag jobbar som handläggare. En års arbetstid för ett heltidsjobb tror jag ligger på 1400 timmar. Så att det här ändå är ju ett heltidsarbete.
Verkligen.
Ja. Alltså ett tag tänkte jag när jag höll på med det här. När jag kände att jag fan är uppe i 500 timmar. Gud, nu får det räcka liksom. Att jag kunde så här, vad är det jag håller på med egentligen? Men jag var tvungen att ta en paus på några månader. För att jag fick väldigt ont i axlarna.
Mm. Ja, för hur är det att virka med? Det måste ju bli väldigt pilligt. Liksom så här.
Ja, det är jättepilligt. Och nu efter den hårda vägen, för jag fick kalkaxel också, så jag var tvungen att ta en kortisonspruta. Mm. Och då kände jag mig lite så, jag blev nästan lite rädd när jag fick se liksom på röntgen också, att det var lite kalk där. Jag bara, ergonomi. Nu när jag håller på med den här dockan, så ergonomi är jätteviktigt. Så att det är inte längre viktigt för mig att det ska gå snabbt. Utan det måste vara långvarigt. Mm. Det ska hålla i längden. För jag har några idéer till på några andra dockor. Mm.
Och vad har du gjort då? Jag tänker att du har gjort förändringar i hur du sitter, eller vad du har du några andra liksom verktyg, eller liksom vad har du något så här hjälpmedel eller liksom vad? Mm.
Jag har förstoringsglas. Dels med pannlampa och dubbla förstoringsglas. Och sen så har jag två lampor, alltså förstoringsglaslampor, vet jag inte vad det är, med stark belysning, så jag har två såna. Mm. Och det är viktigt att jag tänker på hur jag sitter. Ja, belysning är då jätteviktigt. Och att jag tar pauser. Jag borde ta paus var 20:e minut. Men det blir ungefär varje timma. Jag gör många rörelseövningar, stretchar. Så att det har också blivit en del av processen. Mm. Att det inte bara är liksom så här, att bara virkning är det, utan kroppen måste hålla, axlarna måste hålla. Så att ta hand om kroppen är nästan halva arbetet.
Mm. Hur kommer du ihåg att ta pauserna? För jag känner så här själv, man sitter, att man bara sitter där och helt plötsligt så har det gått. Tiden har bara rusat iväg och man har inte haft koll på tiden kanske. Eller liksom så här, vad...
Jag får ont. Ja. jag letade efter, googlade efter, men det måste ju finnas någon så här ergonomibok för virkare, för det finns ju miljontals virkare. Men jag hittade ingen, men jag hittade en ergonomibok för stickare av en man i USA. Han var själv dedikerad stickare och sjukgymnast.
Ja, ja, bra kombination där.
Så han hade gjort en bok på 300 sidor, bara om ergonomi för stickare. Så jag frågade honom, skulle den här kunna gälla för virkare också? Och då tittade han på mitt arbete. Han bara, du måste absolut köpa min bok.
Såklart.
Så även om mycket i den boken är för stickare, så var det, ja, men det var mycket som jag kände igen i mitt eget arbete. Och i boken så stod det någonting som fastnade i mig. Han hade skrivit, tänk på vad din kropp säger till dig. Och det landade rätt hos mig. Mm. När det gör ont så säger kroppen, du måste ta en paus, för annars kommer du inte kunna fortsätta. Så då har jag börjat lyssna på, för innan så sa han, när jag hade ont, jag bara, skitsamma, jag struntar i det där, jag fortsätter. Mm. Men det håller inte längre. Så att jag lyssnar på kroppen nu.
Ja, det är vi nog många virkare som skulle kanske bli lite bättre på. Mm. Men tänker du att du så här, har det påverkat din virkning? Känner du dig liksom begränsad av att inte känna att du kan sitta hur länge som helst? Eller är det bara att du har accepterat?
Ja, nu har jag nog accepterat det. Eftersom det går ju åt mycket pengar till kiropraktor till exempel. Mm. Ja, nej, men det här året har jag varit tvungen att acceptera det. För att jag blev ja, men jag känner mig lite deprimerad av att inte virka. Men sen har jag också, alltså virkningen lever ju i mig, i min kropp och själ. Så även om jag liksom inte sitter fysiskt och virkar så tänker jag på virkningen hela tiden. Och nu när jag virkar med enkel sytråd, så jag måste tänka väldigt mycket. Så att jag slipper repa, för det är frustrerande. Mm. Så nu kan jag liksom, ibland kanske räcker med att jag virkar 2 varv. Och sen så tittar jag på dockan ganska länge. Och i det, nu har mitt öga blivit så vant så att jag kan se vart jag vill förbättra. Mm. Och vart jag har gjort fel. Och jag tänker på virkningen när jag går och lägger mig. Under natten har jag kommit på lösningen, vaknar och sen så gör jag om det där. Så har jag börjat se på min virkning. Att det har blivit en del av mig. Det är inte bara när jag sitter och gör den konkreta virkningen. Utan det är det här problemlösandet och att jag tänker på artisten hela tiden. Jag tänker på kroppen. Och då tänker jag, men det är också virkning. Så. Men det är klart, så tänkte jag inte för ett tag sedan. Och jag tyckte att det är så bortkastat med min lediga tid att inte virka. Och sen bygger jag bygger ju den här miljön kring dem också. Det är också en del av att jag gör någonting som är i nära anknytning till virkningen. Så.
Precis. Mm. Men det är virkningen som är det liksom centrala.
Ja, det är det centrala, ja.
Men du har ju nämnt nu lite att du håller på med en ny docka.
Mm.
För den är
klar.
Är klar.
Mm.
Och att du också har gått ner till bara använda en sytråd.
Mm.
Vem är det du virkar nu och varför är det bara en sytråd?
Nu virkar jag en kvinna som heter Sade. Hon var jättestor på 80-talet och 90-talet. Och jag tycker ju såklart att hon fortfarande är det. Henne var jag jättebesatt av och det är jag fortfarande. Hon kom ut med en skiva på 90-talet som heter Love Deluxe. Det är inte riktigt klok hur besatt jag är av henne. Inte bara av musiken men av henne som person. Och det här är också en romantisk bild jag har av henne. För att jag tror att hon har varit verksam i 30 år. Men hon har bara släppt 6 album. Så hon är lite hemlig för mig. Alltså så här, hon är en lite hemlig människa. Och jag tänker att men anledningen till att hon kanske bara har släppt 6 album på 30 år. Det är nog för att hon kanske är lite grann som jag. Att hon tänker. Eller att hon liksom så här, hon gör ingenting förrän hon har någonting att säga. Och då får det ta lång tid. Att hon inte drivs kanske av vad jag tror. Att kanske inte det ekonomiska är det viktigaste. Utan att det är hennes konstnärskap. Eller att hon som artist. Och anledningen till att jag började med sytråd var enkel sytråd. Det var inte heller planerat. Och när jag tänker på Sade så är hon en väldigt elegant kvinna. Hemlig och lite elegant men sofistikerad, sensuell. Och jag började med dubbla sytråd så kände jag på en gång att nej, det här kommer inte bli så där sensuellt som jag tycker att hon är.
Mm.
Och jag bara, fan, nu måste jag göra med enkel sytråd. Så det är aldrig med så här glädje jag går in i det där. Och då tänkte jag på detaljerna. Att jag tänkte att hennes vrister måste komma fram. För jag ska göra pumps som skor. Och då måste vristerna vara eleganta. Och det ska liksom så här vara det där vackra i inbuktningen. Och sen tänkte jag jättemycket på händerna och fingrarna. Att de måste vara lite långa och smala. Och handleden måste vara, det måste vara smal. Alltså det var, och då det ordet som kom fram på samma sätt som Nene Cherry. Att jag tänkte på att det skulle vara att det skulle vara coolt. Så tänkte jag sensuellt.
Mm.
Och vad är sensuellt för mig? Ja, och då blev det enkelt. Alltså jag blir sådär, jag måste bara surrender. Jag bara liksom, nu är det här som gäller. Så blev det med enkel sytråd. Ja, jag började i januari. Och nu är vi i september snart.
Hur långt har du kommit på dockan?
Jag har kommit upp till axlarna. Har jag gjort. Och nu börjar jag känna mig lite frustrerad. Jag gjorde det förra. Jag har faktiskt inte känt mig särskilt frustrerad med den här dockan. Men i förra veckan så kände jag mig lite trött.
Vad var det då som...
Jag kände att när jag kom till axlarna så kände jag bara, men nu vill jag bara avsluta kroppen. Nu vill jag göra klänningen eller nu vill jag göra skorna. Så nu har jag släppt dockan lite grann och så nu bygger jag scenen. Eller jag försöker att replikera videon Smooth Operator. Så nu bygger jag det, liksom scenen och försöker få till den där en jazzbar 80-talet och liksom måla och med scenen med piano och saxofon och så som ungefär som det ser ut i videon.
Mm.
Så jag måste släppa henne. Till och med hon kan frustrera mig lite grann, det trodde jag inte. Men,
ja, man vet aldrig.
Mm.
Men vad tänker du sen när du har gjort miljön och dockan? För jag vet, med Nene Cherry, det blev det lite som en typ av en liten musikvideo. Att den blev ändå, att du satt ihop det eller att du liksom har satt musik till och sådär.
Ja, men det var min... Jag tänkte när jag hade gjort klart dockan, jag bara, men kanske ska det bli en musikvideo. Och då hakade min man på.
Ja.
För han är jättestort stöd för mig. Han tycker att... Han klagar, eller han ifrågasätter aldrig att jag sitter 1000 timmar med en docka. Han tycker det är han är jättestort stöd. Och han är själv musiker, så han hjälpte mig att göra den här musikvideon. Jag tyckte det var jättekul.
Kul. Ja. Men ska det bli en musikvideo nu med?
Ja, men jag tror det.
Men
det är ett nytt tillägg.
Ja.
Men det måste det nog nästan bli. Och det börjar bli liksom ett helt koncept. Mm. Kring det hela. För det är ju musikartister framförallt som jag gillar.
Men också nu när du sitter och virkar här nu, vet du vem du skulle vilja virka sen? Eller gör du klart den här?
Jag vet.
Du vet.
Men jag tänker inte säga.
Ah, en cliffhanger. Får vi vänta typ i, vad är det? Ett och ett halvt år?
Ja, precis. Ja, men nästa år.
Ja.
Jag kan inte riktigt säga när den här dockan kommer att bli färdig.
Mm.
Men men nästa år.
Ja, det är spännande. Mm. Det ser verkligen, verkligen framåt. Men jag tänker också så här, du har ju nämnt virkmönster här. Att du skriver, är det virkmönster som du gör för din egen skull? Eller är det virkmönster som du också typ säljer eller delar med dig av? Eller liksom hur?
Nej, det är för min egen skull.
Mm.
Jag tänkte tidigare när jag gjorde de här lite enklare dockorna att jag skulle kunna sälja mönster. Men jag kände att jag inte orkar. Jag orkar inte. Jag hade en Etsy-shop där jag la ut några av mina dockor för försäljning. Men jag är en fruktansvärt dålig marknadsförare och försäljare. Det var några som mejlade mig och frågade. Jag blev nästan lite irriterad. Jag orkar inte, gud, det är så mycket administration kring det där. Och jag jobbar redan med administration på mitt vanliga jobb. Så jag kände att jag stängde ner den där Etsy-shoppen ganska snabbt. Men att sälja mönster också, jag kände att för det är folk som frågar mig.
Mm.
Men det är ett stort jobb att skriva mönster, lägga ut bilder, liksom lägga ihop det där materialet. Ibland förstår jag inte mina egna mönster som jag gör. Och folk kommer fråga, hur har du gjort det här? Och det kommer ta ifrån mig det som jag verkligen vill göra. Mm. Och det är liksom att skapa det här. Så jag vill inte ha det där. Det blir lite stressigt och jag är en jättedålig pedagog när det gäller att förklara vad jag gör. Och när jag skriver mina egna mönster så är det ju liksom så här, och sen så stoppar du in den där och sen så hoppar du dit och sen så bara drar du den dit.
Ja, men ofta förstår man ju själv vad man menar och man har det framför sig. Mm. Sen är det en helt annan sak att skriva ett mönster som andra ska förstå.
Mm.
Och jag tänker också på att du tidigare nämnde när du har tittat på andra mönster för dockor, men att när du ska applicera det till att virka med sytråd så går det också åt att det blir så många fler maskor.
Oh.
Att det är också någonting att hålla koll på. Mm. Eller också när man tittar på dina dockor. Jag tänker att jag är också väldigt fascinerad av som dina detaljer. Att du virkar ju verkligen 5 separata fingrar på en hand. Alltså det är också så här, det tänker jag också är en utmaning att beskriva.
Ja, verkligen. Och alltså en hand som är 0,9 centimeter, det är 250 maskor.
Ja.
Och bara den, en hand tar 4 timmar att virka. Så ska jag göra 2 stycken också. Så att en arm, en hel arm då är 3000 maskor. Jag har inte räknat hur, jag vet inte hur lång den kan vara, kanske 8 centimeter. Och ja, nej men att, jag tror att just att beskriva hur man gör händer eller fingrar, det kommer jag aldrig orka förklara för någon. Folk har frågat mig, man kan ju inte lägga upp en video. Du vet, en sån där som man, dels när man lägger upp en video, men som går lite snabbare. Jag vet inte ens hur man gör.
Ja.
Och det tänkte jag, ja men det kan jag väl göra. Men sen när jag skulle göra det så blev jag också stressad av det där. Alltså att jag måste tänka på andra. Att det ska vara någonting som andra kan förstå. Ja. Inte för att jag inte vill dela, men det stressar mig väldigt mycket. Det stressar mig att tänka på att jag ska sälja någonting. Att jag, och då blir det inte att jag gör det för min egen skull. Och nu när jag har jobbat så länge med de här, så känner jag att här är någonting som jag vill bestämma helt och hållet själv. Jag vill inte kompromissa med någonting, jag vill inte förklara någonting. Mm. Jag vill inte, för att i verkliga livet så måste jag kompromissa med folk. Det är ett förhandling hela tiden med barn och partner och jobb. Och liksom. Men här, nej, jag vill inte förklara någonting.
Nej.
Jag vill inte, liksom.
Nej men jag förstår helt det. Också att det är ju, man vill vara i sin process.
Mm.
Och få låta det vara det som får tiden och energin.
Mm. Mm. Sen har det varit folk som har frågat mig om jag säljer dockorna. Och det har jag också sådär. Ja, jag försökte ju sälja, men jag, som sagt, jag är fruktansvärt dålig försäljare. En gång så försökte jag sälja smycken på en marknad. Så var det några som kom fram och ville köpa. Och då gick jag därifrån. Så min man sålde en docka till mig. Men och vad skulle jag säga med det? Jo, att de vill köpa mina dockor. Om jag har dem för försäljning. Alltså eftersom jag lägger så otroligt mycket tid på det. Kommer de ju bli, att bli väldigt, väldigt dyra.
Mm.
Det var någon som skrev på Facebook att, för det var någon som frågade, mycket kostar en docka? Och så var det någon som hade svarat, ja med tanke på hur mycket tid hon lägger på det så kommer den säkert kosta 30 000 kronor. Och det var ju väldigt smickrande att få höra det. Men sen tänkte jag, lägg till en nolla. och det är så, jag tappade, vad var det du frågade förresten?
Ja, gud vad jo, mönster var det vi började.
Ja, vi började med mönster, ja precis. Och då kom vi in på försäljningen. Nej, inte just nu. Kanske längre fram. Jag kanske kan lägga fram någonting enkelt. Kanske lite längre fram. Hur man gör en fot.
Mm.
Så här gör du en fot. Liksom. Men det får vara längre fram. Inte just nu i alla fall.
Nej. Man ska fokusera på det som man tycker är roligt. Hur man själv mår bra i sällskapen. Alltså det är så fantastiskt roligt att sitta här och få höra på dig och lyssna på dig och allt spännande kring din virkning.
Mm.
Men vi börjar liksom komma till slutet av det här avsnittet. Och jag brukar be de som jag träffar att liksom lämna några tips till de som sitter där hemma och virkar. Och då kanske också ni blir lite nyfikna på att kanske virka egna dockor i det här sammanhanget då. Så jag tänkte om du kanske har 3 avslutande virktips.
Ja. Det första tipset jag vill ge, det är att markera med tråd efter varje 10:e maska. För jag tappar räkningen hela tiden. Det har lett till att jag har repat upp väldigt mycket. För att ett varv kan ju vara 200 maskor.
Ja, när man virkar med sytråd.
Ja, när man virkar med sytråd, ja. Och nu har det, alltså det verkligen räddat min virkning nu. Att jag efter var 10:e maska så sätter jag en tråd. Och sen så virkar jag runt den tråden. Och liksom så här var 10:e. Och då, det är mycket lättare att räkna till 10 än till 200. Och då kan jag liksom så här snabbare se. Jaha, okej, men där missade jag en maska. Så då behöver jag bara repa upp 3 maskor istället för 200. Så markera om ni virkar någonting jättemycket. Och mitt andra tips, eftersom jag tänker mycket på ergonomi när jag virkar, det är att jag står och virkar ibland.
Mm. Mm.
Och då har jag min pannlampa och förstoringsglas, så att jag kan faktiskt gå omkring lite och virka. För då kommer axlarna ner mycket lättare än när jag sitter. Jag kan ha liksom, ja. Och mitt tredje tips är verkligen, tycker jag, att man ska vara stolt över vad man virkar. För att jag tycker att alla virkare, eller folk som håller på med hantverk överhuvudtaget, men liksom, eftersom virkning är det vi pratar om och det jag håller på med, är att jag tycker att vi virkare är genier. För att det är inte ett lätt arbete. Man tittar på mönster, man ska lära sig mönster, det är problemlösning, man tittar mycket, alltså så här, det är ett riktigt arbete. Och jag tycker verkligen att hantverkare är genier. Jag känner mig smart när jag virkar. Så var verkligen stolta, det spelar ingen roll om det är en grytlapp eller någon enkel filt eller någon docka. Och jag kan bli också väldigt inspirerad av de som precis har börjat, nybörjare på virkning. Jättemånga som jag följer. Och det här när de blir så stolta över att jag har gjort min första grytlapp. Det är samma glädje som när min 8-åring kommer och visar en teckning som han har gjort. För den är så äkta. Den stoltheten och glädjen är så äkta. Att det finns hos en vuxen person är verkligen... Ja, men jag kan bli lite rörd av det. Ja. Jag tycker det verkligen, ja, men var stolt. Det spelar ingen roll om det blir fel eller någonting. Nej. Värdera ert arbete.
Ja, men fantastiskt. Jag håller helt med. Jättebra avslut för det här samtalet.
Vad bra.
Tack så jättemycket, Aida.
Tack själv. Verkligen en viktig podd för oss,
ja.
Virkare. Jag känner att jag vill prata jättemycket. Jag har mycket att berätta, men tack så hemskt mycket.
Ja, men tack
själv. Jag känner mig hedrad.
Ja, men jag också. Mm. Och som sagt, virkning har man pratat om precis hur länge som helst. Ja.
Tack för att du har lyssnat på Virkpodden. Tyckte du om avsnittet får du gärna följa Virkpodden i sociala medier eller besöka virkpodden.se. Hjälp också gärna till att dela avsnittet så att ännu fler får chansen att lyssna. Avslutningsvis vill jag säga tack till Nämnden för hemslöjdsfrågor som möjliggjort det här avsnittet genom beviljat projektmedel. Jag vill också tacka Ayat Almansor Holm för klippningen, Filip Meterovic för musiken samt Grace Ann Ekström för formgivningen. Nästa avsnitt av Virkpodden kommer om en månad.